Ur medeltidens H till det A cirkumflex A paragraf ST. Den som sade bort sig framför alla andra var Sheikh Mujarabin från Giza. Vid hans eget bröllop råkade han missuppfatta imamens ceremoniella utfästelse och städse i ditt vardagliga värv skall du hedra din lagvigda maka. Istället lovade han ljudligt att snarast korsa Victoriafallen i en trampbil av kalkskiffer och stormade ut genom minareten, muttrande för sig själv. Var hittar man på kortnotiset dylikt fordon så här dags? Innan övrigt bröllopssällskap hunnit reagera hade han brakat ner genom moskéns vittkalkade kupoltak, studsat av det med konstfärdiga mosaiker smyckade väggarna och rasat ner mellan ikonostasen och sakristian. Buddha-bilderna blickade front ut över församlingen och skalden ropte nordiskt karkt. Skåden av grunden i fötapade. Sheikh Mujarabin borstade några fräskbitar ur klädnaden och beställde en stadig bägare sekt av en tempelmånglares Jukov från Poltava, som kommit till moskén på Pinchiv. Baptistkardinalas Lurke Frainson kunde bara nicka gillande, medan denna sketige fick renempedokles konando ille ljudligt gav transaktionen tummen ner. Ut ur stupan stöttade plötsligt schweizergardessa djupant gruffskjute med andan i halsen och flera hastigt ihopslänga bambulor i sin slitna ränsel. I ett koppel släpade han en get, och på släp efter geten kom ett koppel hungriga trehövdade hundar med frödgan löddrande likt ett slemmigt flegmatiskt pensionärsfrukhoste av gog, och bakom den kröp en sköldpadda med fyra ben och 15 väldiga rökelsäckar i en stor flätad rottingkorg. På skölden fyra små elefanter stod mellan karren med stjärnformade pupiller och egendomligt små och skeva hornbogade glasögon på sina sneda näsor. Ovanför dem svävade en enorm pannkaka, pryd med zodiakens alla tecken och alkemiska symboler i netradium, prålande likt solens strålar i moskéns innersta sanktum. Staffan Westerberg var icke den första som upptäckte kraften i en potatispunkt redan, som liten munk visste Absalom Bonatius, att ur potatismos och potatisplättar framställa hembränt av finaste kvalisot. Grannen i cellen bredvid, som lystrade till utrop, som, hörru, fläskhuvud. Men var kyrkligen döpt och ediget uppfostrad i ett västgötskt landhem innan han tillföll klostret av arvsmässiga skäl, brukade i regel arktbanna honom var gång mäsket jäste över. Själv vickade han endast lätt fermentering av komockor och inandade sångorna i möjelkvist maratondia. Om man frågade honom hur han kommit på en sådan befängd idé ryckte han bara på axlarna och fnös hånfullt. Absalom fann sin cellgran ohyggligt underhållande, men på ett tragiskt vis. Om så knepigt handlande kunde uppstå hos någon i en så här isolerad och spirituellt upplyftande omgivning, då var kanske all vår mänskliga strävan efter själslig tjusan i mer social kontext futil och vämjelig inför gudarna. Hur? Varför? Frågade han, men det var bara en pose. Aldrig något annat punkt än mer potatis än förtrogen var Emelepidseamus Marco Guinness, den mychockeluterange kardinalen från Klaschenog vars. Var morgon stod han upp, som en störsk undergårdprall inför fint besök med närvarorna full av dunder och krut. Tänt var det här. Plägade han ropa helt oinspirerat, men så var han också en rutinens och vanansman, den gamle torsken. Varviga morgon steg han sedan in i duschen med en låda sammansatt av 67 olika bitar tvål och en stadig dos sågspån. Sedan ålade han ut genom köksfönstret, insmord i den jäger han i duschen nysmäktat åstadkomma, och drattade han löst ner i den grönbruna dimpölen utanför. Därefter plägade han springa som ett torrt skint vers genom byn med kinderna proppfulla med jordäpplen och rostad lök. Jaha, här kommer Seamus, sa folk och knackade med pekfingret mot tinningen på honom i hopp om bättring. Även om åtskilliga tog i överkant så såg sannoliken inte prognosen övertygande god ut. I bästa fall kunde Seamus se fram emot en rejäl omgångstryck utanför kvarterskrogen senare, och sen blev det potatis till middag. Dessutom fick han ingen sprit för en långt, långt framåt kvällningen, och då blott en 10 liters hink bredfylld med träsprit och rabarbersaft. Att han inte var blind sedan många år kunde kanske förvåna, men som ordföranden i rabarbersaftföreningen sade så hade långt mindre bemärkta män än honom satt i sig betänkliga mängder träsprit och hembränt, bara för att upptäcka att deras syn i det närmaste förbetrats, och dessutom rejält. En reklamfilm från hembygdsföreningen Trästryts entusiasterna hade visat glada människor i folkdräkt som dansade över en brant klippkant med stora vita dunkar i nävarna. Det var så folkligt, poetiskt och inspirerande, så optimistiskt och sensuellt att många bortsåg från konsekvensen av att här var i sig lika stark som vemjelig brygg, och snart svepte en blindhetsepidemi över landet. I efterhand försökte många skylla på ömsom kommunen, ömsom sulfatfabriken och ömsom stadsbiblioteket som langade ut propagandan till vem som helst och gratis dessutom. Hur det än var med den saken svepte Myra benflis och flagg från sina manligt breda skuldror och såg sig om i förödelsen. Brudens farfar flög mot honom med utsträckta armar. Själve brudgummen drog sin konstfärdigt utsirade och liksom nästan löjligt personliga favoritvits i ruinerna av hans framtid, eller åtminstone något motsvarande, vilken lät så här. Det var en tysk, en kines och Bellman som skulle gå till torget för att köpa frukt. Tyschen steg fram till äppelståndet, satte händerna i västfickorna och begärde in kleinen arstvurst utan minsta tanke på att korvar inte räknas till vegetabiliernas krets. Icke desto mindre var hans grepp om händelseutvecklingen tillräckligt för att kärringen ändå skulle överräcka honom den lilla nattkorv han saknat och dessutom glömma bort att hon gjort det. Sån var han, och sån var också kinesen, som själv säkert ställde sig vid blomståndet likt en vilsen David Hasselhoff med snedögon och märkbart reducerad hårstillingsbudget. Utan godtagbar, eller åtminstone ögonskenligen någorlunda relevant ursäkt, drog Bellman istället en spontan vits om hur norska mjölkerskor får de hade plägat att dra till skogslagom till pingst 3 år i rad. Det skulle han inte ha gjort punkt samtidigt, eller åtminstone samma dag, på andra sidan ise, rasade ett litet uthus ihop och krossade en liten keramikskål med vaktelägg. 3 dagar tidigare hade en gårdfärghandlare hasteligen lämpat sur gise i kära och fjädrar. Man hade knuffat ned honom i en kärhink, mest för sakens skull, och sedan rullat honom i en hög med bladguld. Här insåg någon att ett kostnaderna för straffet började närma sig smärtgränsen, varför han lades i bad av kungsvatten så guldet löstes upp. 2 problem, som omedelbart anmälde sig i efterspelet till tilltaget, visade sig vara alldeles omöjliga att bortförklara. Det första, och det minst betydelsefulla, var kungsvattens specifika vikt, som översteg handlarens densitet med ett antal tämligen tveksamt definierade egyptiska måttenheter. Konsekvensen härav blev egentligen ingenting märkbart. Det andra och betydligt mindre meningslösa konsekvensen var bladguldets erhållna osynlighet i ögonen på någon som badat i kungsvatten. Alltså hamnade gårdfärghandlare Agaton Max i trångmål och anklagades bland mycket annat av flera därav personligen gynnade gynnare för grovt huggen förskingring av statligt guld samt riktigt irriterande snitter vid så solemna tillfällen som kafferepp hemma hos kungen och kröning av den prinsliga hamstern. Utan vidare försattes han i exil och hans namn suddades ut ur det förvisso fåtaliga register, urkunder och förteckningar där det eventuellt fanns. Därefter plöjdes salt ned lite varstans i omgivningarna, tills någon lyckades snoka rätt på var han låg och tryckte. Då blev det först ganska förvirrat, eftersom det fanns goda skäl att anta att Agaton var en vanlig uteliggare och inte ens någon bladguldsbehandlad figur av ontastlig vandel och hejdlös konsonans. Dock erinrade sig en av hans svärmklar att han nog visste en del om hur det hade gått till den första gången något slumpat att hända någon annan punkt. Det var en arrelatisdagsmorgon i juni som Svante Jukatan Jonsson bytte livsstil. Först hade han sålt bilen, sedan klockgrillen och till sist hela samlingen fondvägrytor i jugendstil. För den sortens förhastade traditionsbrott kunde man alltid lägga sin tillit när omvärldens alltmer hetska krav på konformism pockade på uppmärksamheten, ansågs det nog. Om inte annat så hade Svante faktiskt för affären förvärvat kronor 419 och 70, investerat dem i en inkomstfond vid namn Skillingarydsbygdens främjande, samt därefter något oväntat tagit livet av sig med en get. Sålunda satt Svantes arve blåst i tveksamma aktier, förutom en mindre skogsfastighet i Gusum. Mindre och mindre förresten, den var rent av mikroskopisk. En ovanligt kortväxt grannskogsbaron hade på klara grunder lyckats stycka av en skärv av den övrigt kyrkligt ägda skogen. Hans atomsmåsöner levde varsin liten bit där av, på vilka det genast lät uppföra varsin och spartes sommarstuga. Varje son sålde sedan hälften av vatrum till sina flickvänner, som i åtminstone tre fall hyrde ut en fjärdedel av sina tändsticksaskar till östeuropeiska gästarbetare med 8 familjemedlemmar vardera, varav de flesta styckade upp fastigheterna informellt mellan sig och de andra stal var, som kunde skramlas upp från grannarnas mikroskopiska inventarier. Ungefär här kunde man ha tyckt att det kunde räcka med fragmentering av arealen, men så enkelt blev det inte. Tvärtom accelererade styckningsproceduren, fast på ett egendomligt och förutsägbart sätt, som trots ett kraftfullt försök från alla inblandade att stävja utvecklingen urartade mångdubbelt. Svantes arvedelar investerades slutligen i en riktigt skum affär, där några av de ursprungliga ägarna till marken och några ryska oljemagnater utväxlade skottsalvor, hårda ord samt en större mängd av lagda stalinorglar från slaget vid Kharkov. Dessa tillgångar byttes därefter ut mot 6 ton obehandlade malmhaltiga stenblock, vilka uppgavs vara såväl mycket vanliga som värdelösa redan innan bytesaffären, men trots att själve sivet till det håll medlade hela affären likt en pompös och fullständigt oinitierad högtidstallare och att ett par experter från antikrundan var på plats och en visst bedirade sin oskyldighet till skorna gick hem, så kunde det hela knappast betecknas som något annat än ett rungande tjosan från stat till målpunkt. Svantes markinnehav kunde alltså sammanfattas som ledigt och välordnat, men då är det brist på lämpligt förråd av adjektiv att applicera härvid. Dock var det inte alldeles hopplöst att beskriva hans maskinpark med uteslutande adjektiv på bokstaven S. En som försökte var hans kvartsfästmö Britt Holger superkusin. Svensk, söt, skitbrun, sublim, snusförnuftig, slavisk, tyckte hon oftast, men det blev snorig, straffbar, svartsjuk, sägenomspunnen, solipsistisk, säsongsumerisk, ett par gånger då intaget av satsursås skenat hejvilt. Någon måtta fick det sällan vara, visade det sig. Hur det än begav sig så spelade Svante själv ingen roll, död som han var. Vid Britt Holgers konfirmation om kommande innehavsuppdelning punkt sålunda blev det fastslaget i häradsrätten att Britt Holger i god ordning kunde stycka upp sin mark, varför en partikelfysiker genast anlitades med stämjärn och mejsel i högsta hugg. Hur vill ni betala för min insats? Undrade han tvehågset, men lugnade sig betydligt vid åsynen av den säck med rovor som Britt Holger frestande bollade med. Hammarslagen göd snart likt helvetets middagsklockor land och rike runt. Ingen som någonsin sett något förut kunde erinra sig en sådan syn, och det säger något. Till det andra sidan kunde inte Svante anklagas för bristfällig dokumentation. Det hade varit närmast oförskämt med tanke på medan han investerade i den encyklopediska bildning han redan på ett tidigt stadium hoppat av för att bygga bibliotek, olika typer av bibliotek, ändlösa rader av bibliotek, gata upp och gata ner med bibliotek, på snedden mest. Många menade att det varit mer bibliotek än vad det strängt taget fanns behov för, men då proppade Svante Lonnekott i öronen för att slippa höra klagolåten. Från myndighetshåll påpekades att det hade sina fördelar att införskaffa böcker eller en hellre att läsa dem ett budskap som Svante allt för lätt avfärdade med, inte fan är det så. Ingen av hans allt för många fastigheter herbergerade minsta tillstymmelse till bokhylla. Däremot fanns där flertalet 100-tums tv-apparater, allihop inställda på Svantes egen tv-kanal, som dessvärre endast visade Svantes 1.20-hopp i Trästeg vid kommunmästerskapen i Vaggeryd. Detta, dessutom grovt övertrampade, hopp utgjorde hans cv mest hoppfullt lysa. Resten av dokumentet handlade om den känsla av mindervärdighet som Svante drogs med så fort han satte näsan utanför dörren. Härom kvällen behövde jag mjölk, började en gråtmild paragraf. Efter en helt onödig utvikning om mjölksnäringsinnehåll fortsatte han med en lika irrelevant redogörelse över promenadvägen till pressbyrån. Svante tyckte att riket längs vänstra sidan av vägen endast nödtorftigt kunde tjäna som sovplats och plägade därför slumra på medianen istället. men mjölken saknades, fortsatte CVT, och gör så en. Referenserna bekräftade gärna mjölkbristen, men det vägrade stivnackat att säga mer än, nog har vi träffat Sverker. Svaten. Svante. Då det tillfrågades om kandidatens lämplighet för vad saken nu gällde. Det mindes Sverkers trampbil av kalkskiffer, som skamligen beslagtagits av en usel skik, och jag ihop något om hans förflutna i frimureriet verkade inte mer än rätt, tyckte det punkt slut.